CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
I grunden är ju pensionssystemet väldigt hållbart. Själva konstruktionen tillkom ju då för att de partier som var för reformen skulle kunna känna ansvar för det långsiktiga systemet och att man inte skulle ha snabba ryck vad det gäller pensionerna, med tanke på att i vissa fall så får man ut de där 40 år senare, så det vore ju bra om reglerna är noggrant beständiga. Jag har inte så lätt för oro, men det är klart att jag är bekymrad över det som har hänt sista dryga halvåret, ja.
Svenska folkets pensioner är i fokus för en hetsig politisk strid. Precis det som politiken historiskt har velat undvika. Bo Könberg är folkpartisten som ledde arbetet med att konstruera det nuvarande pensionssystemet för 30 år sedan ungefär. Det gamla ATP visade sig inte hållbart nog, och ökande medellivslängd har länge varit en utmaning om intäkterna i systemet ska räcka. Varför är det så svårt att komma överens om pensioner? Och vad händer om det nuvarande systemet inte står pall? Den här veckan spelar jag in fredagsintervjun på en försommarljum veranda i ett sommarhus utanför Mariefred i Sörmland. Här bor förre socialförsäkringsministern Bo Könberg på sommaren. Han som hade en lång politisk karriär i Folkpartiet, som hade en nyckelroll i att skapa det nuvarande pensionssystemet. Bo Könberg, välkommen till fredagsintervjun.
Tack för det.
När du har anledning att tala om pensionssystemet som kom till under 90-talets början, hur brukar du beskriva det då? I vilka ordalag?
Jag brukar förstås tala väl om det och tala väl om den arbetsgrupp, pensionsarbetsgruppen som skapade systemet. Det var ju då 7 partier med i det, och 5 av dem kom överens om det som sen blev uppgörelsen. Om man ska beskriva det kortfattat, så brukar jag peka ut att de 2 utmärkande dragen för det här pensionssystemet är ju då att det är alla år som räknas, det som vi brukar kalla för livsinkomstprincipen. Och det andra är då att det är likhet med de flesta länder i världen av vår typ, inte fullfonderat som privata pensionsförsäkringar är.
Och det betyder alltså att det finns inte pengar i förväg egentligen, utan det...
Bara för några år framåt, så att säga. Om alla inbetalningar skulle upphöra, så finns det bara för några år framåt. Vi tillhör de som har det bland de bästa på den punkten. Men den kombinationen fanns inte för oss. Det var till och med många experter som sa att den gick inte att ha. Ett system med liksom... där allting räknades och det där borde bara vara delvis funderat. Det var ju bra att vi inte lyssnade på att det inte gick, för det gick ju uppenbarligen.
Är din bild alltså att det här är ett formidabelt system som har mycket större förtjänster än brister?
Ordet formidabelt brukar vi inte använda, men att det definitivt har mycket flera förtjänster än brister, det står jag gärna för.
Pensioner är ju per definition en sak som måste ha något slags stabilitet. Det gäller oerhört många människor, alla som blir gamla. Det handlar om sanslöst mycket pengar för ett land, och de flesta tycker nog att det är önskvärt att människor vet långt i förväg vilken sorts ekonomisk trygghet som de kan räkna med när arbetslivet är över. Och därför har de politiska partierna lyft undan pensionsfrågorna från vanliga politiska kraftmätningar i riksdagen. Hur den där konstruktionen då, och med en särskild pensionsgrupp, hur bra har den fungerat?
Den har väl fram till i höstas fungerat väl, dock med ett undantag. Jag annonserade att den här gruppen skulle tillsättas samma dag från tala som riksdagen tog beslutet 94. Och det kallade vi då för genomförandegruppen. Och i den ingick de fem partier som stod bakom det hela, och de hade väl på den tiden kanske 80% av riksdagen bakom sig. Med ett års undantag där det var konflikt någon gång 05-06 så har den fram till förra hösten fungerat väl. Det som nu har stökat till det är ju då att Socialdemokraterna valde ju då för att den nuvarande statsministerns regering skulle kunna tillträda att få hjälp av Vänsterpartiet som i sin tur krävde då förändringar i pensionssystemet. Det har de egentligen inte möjlighet till när man har den här pensionsgruppen. Så då försökte man på alla vis att konstruera någonting som att det inte såg ut som det tillhörde pensionerna, utan det var bostadstillägg eller något annat. Det där har väl misslyckats och lett fram till den kalabalik som har pågått de senaste veckorna, då, ja, den här våren då.
Och Bo Könberg, medan vi sitter här på din veranda så har riksdagspartiernas ekonomisk-politiska talespersoner diskuterat statens finanser i debatten om regeringens vårändringsbudget. Och alldeles nyss då så blev det klart att det inte blev klart detta med budgeten, utan det blir en extra vårändringsbudget för att alla de senaste kompromisserna ska möjligen kunna bli riksdagens beslut. Och det som har skett den här veckan och alldeles nyss i riksdagen, det har ju då inträffat efter en ordstrid om reglerna som finns för hur budgetpåverkande beslut ska fattas i Sverige.
Det var angeläget att höja deras pension före vi fick kriget och Putinpriserna. Nu är läget akut.
För oss handlar det här om respekt. Respekt för de som har byggt upp vårt land. De som har slitit ett helt liv ska ha en pension som det går att leva på.
Det är beklagligt att Sveriges folkets främsta företrädare, riksdagsledamöterna, inte får ta det här avgörandet, utan att en minoritet faktiskt stoppar det.
Men då väljer högeroppositionen via ett paragrafrytteri att stoppa det förslaget från att ens prövas i Sveriges riksdag.
Både statsminister Magdalena Andersson, finansminister Mikael Damberg och finansutskottets ordförande Åsa Westlund har gått till angrepp mot de fyra partierna till höger som inte skickade vidare det senaste pensionsförslaget till riksdagen. Paragrafrytteri har de kallat agerandet från Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna. Bo Könberg, du har också en period varit ordförande i konstitutionsutskottet. Har Socialdemokraterna rätt i att högeroppositionen, som den numera brukar kallas, har betett sig illa?
Det vill jag inte säga, men däremot så var det inte något självklart beslut av utskottet. Problemet som väl uppstod var ju då att regeringen tillsammans med Centerpartiet och Vänsterpartiet kom fram till den här uppgörelsen 11:55. Tidigt på morgonen så skulle man sen diskutera under dagen, och det är ju ganska så ovanligt. Men det hade ju varit fullt möjligt för utskottet om man hade velat. Men det var ju inte något bra upplägg från regeringens sida. Lika lite som att det var ett bra upplägg hösten innan när man i praktiken bröt mot reglerna i pensionsgruppen.
Det har också beskrivits som att det är närmast odemokratiskt att inte skicka vidare det här 11:e timmen eller 11:55-förslaget.
Det tycker jag verkar överdrivet beskrivning.
Men vad kan det betyda att storleken på pensionerna nu bestäms i en intensiv politisk strid istället för den här mer stillsamma, lite mer i skymundan politiska processen i pensionsgruppen?
Ja, det som man kan vara oroad för är vad som händer med pensionsgruppen. Den frågan var uppe i debatten. Där är ju bland annat Sverigedemokraterna som ju inte är med i gruppen. Närmast därför att de inte har uppfyllt att vara med och vara anhängare i reformen. När ni tillskapade gruppen så var ju de fem partier som hade sagt ja till den var ju med. Och jag har tyckt att efteråt så borde Miljöpartiet få bli medlemmar, eftersom de har i modern tid ändrat sig och i praktiken anhängare utav det nya pensionssystemet jämfört med det de var anhängare för tidigare. Så att det är ju ganska trist det som pågår. Sen får vi väl se om det fortsättningen är att de här fem partierna eller sex vad det blir kan bestämma sig för att uppföra sig lite annorlunda än de har gjort det senaste halvåret.
Men när den här överenskommelsen träffades 94, då fanns det väl 7 partier i Sveriges riksdag.
Ja.
Vi hade ju Nydemokrater då, och Vänsterpartiet har ju funnits med länge.
Och de var allihopa, alla 7 var ju då med i den grupp som var tillsatt för att ta fram det nya pensionssystemet.
Ja, men sen fick bara de som höll med om majoriteten vara med. Och så nu, idag är det ju då 3 partier som inte är med. Vänsterpartiet, Miljöpartiet är ju inte med på riktigt vad jag förstår.
Nej, de fick bara vara med under den tiden de satt i regeringen.
Ja.
Min uppfattning är att de borde få vara med.
Men de är inte med, och Sverigedemokraterna som är det största av de här partierna är inte med. Om man vill ha den här stabiliteten med pensionerna, hur smart är det att ha en grupp där 3 partier som samlar uppåt 30% av väljarna är uteslutna?
Själva konstruktionen tillkom ju då för att de partier som var för reformen skulle kunna känna ansvar för det långsiktiga systemet, och att man inte skulle ha snabba ryck vad det gäller pensionerna, med tanke på att i vissa fall så får man ut dem där 40 år senare, så det vore ju bra om reglerna är någorlunda beständiga. Jag tycker förstås det vore alldeles utmärkt om alla partier i riksdagen är för den fina pensionsreformen, men annars så tycker jag upplägget att man bör vara anhängare av den, för att i grova drag, inte alla kommatecken och så, men i grova drag.
Men är inte så gott som alla partier anhängare av grundtanken med pensionen?
Ja, jag har inte riktigt kunnat identifiera det. Miljöpartiet har jag offentligt sagt.
Och Vänsterpartiet är ju nästan det parti som driver utvecklingen inom när det gäller pensionen. Åtminstone ser det ut så på den politiska planen.
Jag ser det ju inte som så, eftersom Vänsterpartiet har ju då sedan vi började förhandla på allvar sommaren 93 eller hösten 93 ju varit i motståndare till det nuvarande systemet. Och om du frågar dem idag om de är för i huvudsak pensionsreformen, så är jag ganska säker på att de kommer säga nej.
Oskar Sjöstedt, som är Sverigedemokraternas ekonomisk-politiska talsperson, han kallade pensionsgruppen för bizarr tidigare idag. Och den här splittringen som ju uppenbarligen finns, med tanke på att Centerpartiet går en helt annan väg än vad M och KD gör, den visar att gruppen är död.
Ja, jag hörde några andra inlägg under dagen där ju då bland annat finansministern hävdade att gruppen skulle bestå och sådär. Så att jag tror att den gör det. Men då kräver det, min mening, ju att partier inte gör som Socialdemokraterna gjorde förra hösten.
Men det går ju just nu uppenbarligen inte att undvika att nivån på framtidens pensioner blir en fråga för den dagspolitiken. Och alla partier får ju en roll här, även om de inte finns med i pensionsgruppen. Alltså det som folk ser utifrån nu, eller vi alla egentligen, är ju att ordet kaos används, cirkus, och det är väl en del som tycker att själva respekten för demokratin kanske kan sjunka. Så ska man ändå säga så här, ja det är som det får vara så här, vi får se hur det går.
Jag har ju i flera inlägg beklagat att det blev som det blev i våras.
Ja, men finns det inga, är det inte tecken då på en strukturell svaghet i det här, att det som händer, händer?
Jag har ju ofta pekat på, både här hemma och när jag träffar utlänningar, att den här gruppen har ju ändå bestått då sedan 1994 med något års undantag, och fram till då för något år sedan så har det ju fungerat väl, så jag tycker den ska få en chans till.
Den har tjänat oss väl, var det du nästan sa?
Ja, nästan.
Ja. Men de här 5 partierna som ju alltså är Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet hade ju sammanlagt, om jag ungefär minns rätt, betydligt större stöd i befolkningen. Framförallt Socialdemokraterna var klart större för 30 år sedan. Så då uppfattar man kanske att det var en rejäl bulk av den politiska repertoaren som stödde det här. Det ser ju lite annorlunda ut idag.
Ja, det är väl en skillnad från cirka 85% till dagens 70. Men i många andra sammanhang uppfattar vi väl ändå 70% som en ganska hygglig majoritet.
Så du är inte orolig då för pensionernas framtid, med tanke på att den här stabiliteten som det här var tänkt att skapa, den syns inte just nu?
Jag har inte så lätt för oro, men det är klart att jag är bekymrad över det som har hänt sista dryga halvåret. Ja.
Är det någon som bör lastas för det här, eller Finns det någon som borde bära hundhuvudet lite mer än någon annan?
Ja, jag tycker nog det. Det vill säga, det som Socialdemokraterna gjorde förra hösten, att man gjorde upp med ett parti utanför gruppen om en betydande förändring, så kallade garantipensionstillägget, en betydande förändring av pensionssystemet utan att försöka göra upp med de andra, så får väl ändå huvudansvaret ligga på Socialdemokraterna. Sen kan man diskutera om man gjorde rätt i finansutskottet häromdagen eller inte och så. Men så att det finns väl brister hos alla inblandade, men det hela sattes väl igång i med den här uppgörelsen som Socialdemokraterna gjorde och försökte kalla det här då för något annat än vad det var. Man skulle införa ett tillägg då som skulle ske inom ramen för bostadstillägget. Då visade det sig att enligt löfte så skulle det tillfalla 700 000 människor. Problemet, vilka jag påpekade när det ägde rum, var ju då närmast att det var bara 300 000 som hade bostadstillägg. Och så skulle man ändå då inom ramen för bostadstillägget på något vis kunna klara 700 000. Och förklaringen till det här var ju mycket enkel. Eftersom man tyckte sig kunna argumentera för att bostadstillägget låg utanför pensionsuppgörelsen. Medan hade man gjort samma sak som man nu har gjort en kompromiss med Centerpartiet om, så är det ju klart, ja, tillhör den ju pensionsuppgörelsen.
Det har ju blivit känt som Norsi-tillägget.
Ja.
Som väldigt många använder det där. Mm. Dock har jag inte hört Nooshi Dadgostar själv använda den termen. Men det handlar ju huvudsakligen om att ta pengar från den vanliga statsbudgeten och ge ut till pensionärer som har dålig ekonomi. Det har ju inte varit grundprincipen när vi bygger pensionssystem annars, att ta från den vanliga statsbudgeten. Vad kan det få för konsekvenser?
Ja, fast det är ju inte riktigt korrekt beskrivet, tycker jag. Vi har ett pensionssystem som betalar ut kanske 370 miljarder kronor om året. Sen de delar som är inte ska betalas med avgifter, det vill säga garantipensionen etc. De är kanske, ja, garantipensionen är 14 miljarder och sånt där. Då lägger man samman med änkepensionen och en del andra som finansieras via statsbudgeten, så ligger man väl ändå under 30 miljarder utav de här 370. Så att,
men om den andelen ökar,
så är det inget bra, tycker jag. Jag försökte medverka till ett system där det var så mycket koppling som möjligt mellan avgifter och förmåner. Men förstås också några fördelningspolitiska inslag.
Men när Socialdemokraterna fann att det så fanns det ju en slags maktpolitisk realitet. De skulle kunna få stöd av Vänsterpartiet eller åtminstone släppas fram.
Om statsministern.
Ja. Och sen verkar det ju absolut som om ledande socialdemokrater tycker att rent sakligt så är det alldeles för låga pensioner för en hundratusentals personer i Sverige. Och i det läget då, att man skulle få en ny statsminister skulle släppas fram och att man ser en socioekonomisk brist hos gamla människor. Hur skulle socialdemokraterna ha gjort?
De skulle i pensionsarbetsgruppen, i pensionsgruppen, som den heter, pensionsarbetsgruppen var tidigare namn på ett annat, men pensionsgruppen, så skulle den förstås ha försökt att få igenom det. Det är nämligen som så att nästan hela pensionssystemet är egentligen uppbyggt på löneindex. När lönerna stiger så stiger det hela. Med undantag av de fördelningspolitiska inslagen som vi medvetet tyckte att det får riksdagen bestämma då och då. Börjar vi tycka att garantipensionen är för låg så får vi göra någonting åt det. Så att det var fullt möjligt att för Socialdemokraterna försöka få igenom något liknande i gruppen då, men så blev det inte.
Bilden som har kommit ut om pensionsgruppen är ju att det är väldigt mycket låsta positioner, det vill säga att förändringar är svåra att genomföra. Den är på något vis lite grann som en stelopperering av ett system, eller åtminstone så det ska mycket till innan man förändrar saker och ting där. Ja, jag har ju hört Ardalan Shekarabi massor med gånger tala nästan som att det är oanständigt att man inte har fått till förbättringar för den här gruppen.
Jag har väl några synpunkter på det som Shekarabi har ägnat sig åt. Både det förra tillägget som han då till slut fick med sig, och det här tillägget är ju ganska ovanliga inslag i pensionssystemet. Så att nu jag har ju varit närvarande på gruppen på ett antal år, så jag vet ju inte riktigt hur det låter. Men Jag har ju så sent som idag hört finansministern säga och tala väl om att pensionsgruppen ska bestå. Så då antar jag att Socialdemokraterna menar att den består och att man pratar med varandra och försöker övertyga varandra. Och som sagt var, i ett system där garantipensionen är prisindexerad och man inte fattar några andra beslut, medan den större delen av pensionssystemet är löneindexerat, så är det klart att frågan kommer upp då och då.
Du tyckte ju inte om det här sättet på vilket Norsi-tillägget blev först Socialdemokraternas linje. Men vad är din uppfattning om själva innehållet i det?
Jag tycker nog att man, med tanke på vad som har hänt under de här 30 åren, så finns det väl utrymme för att göra någon form av justering av garantipensionen. Om det ska vara den nivå som Socialdemokraterna vill ha eller den som den andra partierna i pensionsgruppen vill ha kan man väl diskutera. Jag har inte någon bestämd uppfattning om det ska vara 600 eller 800 eller 1000.
Men om de säger så här, den är i alla fall för låg idag. Instämmer du det eller sätter du frågetecken?
Nej, jag tycker det var är tid att justera upp till något. Ja.
Vad är det som tyder på att det är för lågt?
Det faktum att det jämfört med löneförändringarna sedan 1994 inte har ökat lika mycket och att det kan vara dags att se över det då och då.
Nooshi Dadgostar brukar säga att Sverige har flest fattigpensionärer i Norden. Jag vet inte exakt vad definitionen är för fattigpensionär, men vad anser du om den beskrivningen?
Det finns ett par olika begrepp för att beskriva de som har lägst pension så att säga. Tar man den som allra hårdaste regeln så är det helt fel. De säger det i så fall, för då har Sverige väl den högsta nivån för de sämsta pensionärerna i hela EU-området. Sen är det nog så att danskarna har något högre på den här gruppen som hon räknar på och jämför med. Så att ja, de allra fattigaste så stämmer det inte, och för de näst fattigaste så stämmer det kanske grova drag att exempelvis Danmark har högre nivå. Jag skulle tro att Finland har ungefär samma som vi.
Från de partier som har samlats runt regeringschefskandidaten Ulf Kristersson så kom ju ett eget förslag. M, KD, SD och L vill också förbättra ekonomin för pensionärer som har låga pensioner, men de har en annan lösning som bland annat innebär sänkt skatt. Själva garantipensionen höjs då men mindre, men skatten ska sänkas. Hur viktig är den där skillnaden?
Jag har nog alltid tyckt att man borde ha samma skatt för vid samma inkomst då, oavsett om det är lön eller pension. Jag tyckte det var väldigt krångligt det som hände under den borgerliga regeringen 2006-2007 när man då skulle sänka skatten för arbetare, som ledde då till att det blev högre skatt för den som hade pension. Och sen har jag då tyckt att, förstås, att det var bra att man avvecklade den här skillnaden. Och det upphör väl i år eller nästa år. Och att mitt idé är att göra precis tvärtom då, mot vad man tydligen tyckte var angeläget 06. Jag tycker man ska ha starka skäl för att inte ha samma skatt för samma inkomst, om det kallas pension eller lön.
Men betyder det att av de här förslagen nu om att förändra pensionerna som finns i luften, är det något som du tycker är ganska bra?
Ja, en sak som jag tycker är mycket bra och som jag förespråkat tidigare, det är ju att man skulle införa en så kallad gas i systemet. Vi har om det blir obalans i systemet så att pengarna inte verkar räcka på sikt, så införde vi någonting som brukar kallas bromsen. Mm. Den har ju då använts några gånger. Den är avvecklad sedan flera år tillbaka, men den har använts några gånger. 2003-2004 så utreddes det motsatta, en gas. Det vill säga om man har mycket pengar i systemet så skulle man kunna öka mer än man annars skulle ha gjort. Det blev ingenting av det där förslaget. Jag har förespråkat att man borde tillskapa en motsats till gasen, till bromsen som skulle användas då. Nu verkar det se ut som alla partier är för det, så att det är väl bra nu.
Men blir det bra om man inför den här gasen men fortfarande avstår från att ha en broms om en sån situation uppstår igen?
Jag tycker inte man ska avstå från bromsen.
Ja, man borde ha båda?
Ja.
Vi på Kvartal är både glada och stolta över vår ambitiösa valsatsning Folkviljan, med det övergripande syftet att tilldela väljarna en större roll i valdebatten. Projektet kickar igång i samband med Almedalsveckan måndagen den 4 juli klockan 12. Då presenterar vi den första stora opinionsmätning som ingår i projektet Folkviljan. Den kommer sen att diskuteras av en panel bestående av 3 personer som har gedigen politisk erfarenhet. Det här evenemanget sänder vi live på kvartal.se, men om du har planer på att vara i Almedalen så kan du uppleva det på plats. Kom ihåg dock att antalet platser är begränsat, så vänta inte med att boka din biljett på kvartal.se om du vill gå. Välkommen!
Det här att riktigt goda pensioner, det ska man bara få om man har arbetat i många år. Man ska få högre pension om man har dragit in skatt till staten och sociala avgifter genom att man har haft lön. Den där principen gillar uppenbarligen inte alla. För att, och det finns ju hundratusentals människor som inte har arbetat och haft inkomster i 35-40 år. Men de behöver också mat och bostad när de är gamla. Så man blir ju... Men man har, enligt det systemet vi har så får man ju klart mindre om man inte tillhör de som har jobbat och dragit in skatt. Tycker du fortfarande att det där är rätt? Alltså att gamla som inte har förvärvsarbetat, de ska vara fattigare än andra gamla?
Jag skulle väl inte använda uttrycket fattigare, men de ska ha lägre pension. Ja. Utan det vi kallar livsinkomstprincipen är ju just den, att det finns ett samband mellan de avgifter man har betalat in och de förmåner man får. I det gamla systemet, ATP, så hade man ju då någonting som kallades 15-30-årsreglerna. Det innebar att det räckte med 30 år, fast många arbetare kanske jobbade i 50 år. Och sen fick man räkna sina 15 bästa år, och det är klart att de som hade en brant löneutveckling hade glädje av den regeln jämfört med arbetare som kanske hade ungefär samma utveckling. Så att en av de för mig viktigaste sakerna när vi gjorde reformen var det vi kallar livsinkomstprincipen. Att det ska spela roll. Det ska finnas en lägsta nivå som är någorlunda hygglig. Men det ska vara så att har man jobbat så ska man få mer. Och det är klart det som nu har hänt de här sista 30 åren. Att vi har haft en mycket glädjande utveckling av medellivslängden. Leder ju till att om man vill ha samma procent så får man jobba ungefär 2/3 har vi sagt utav den ökade livslängden.
Men det är just den här livsinkomstprincipen som ju leder till att det finns en relativt stor grupp pensionärer som får det klart sämre än andra. Och nu så i den politiska diskussionen så beskrivs det ju här som någonting miserabelt, någonting som Sverige ska skämmas för.
Ja, jag vet inte om alla håller med om det, men...
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Alltså de som förespråkar nu en rejäl höjning av pensionerna till de som är sämst ställda, de har väl detta som argument att
ja,
det här är...
Men många av dem säger ju då timmen efteråt eller åtminstone dagen efteråt att det måste finnas ett respektavstånd mellan de som har jobbat hela livet och de som inte har gjort det. Så att önskemålet om att man ska ha en mycket hög miniminivå och sen ett så kallat respektavstånd sammanfaller inte så väl.
Och vad har hänt med det här respektavståndet de senaste åren?
Det är väl ungefär, borde jag veta, men det är väl ungefär oförändrat.
Det finns ju beskrivningar av att en del, inte så många, men en del har till och med drabbats av Pomperipossa-effekt. Ja. Och det säger att man jobbar mer och får sämre pension. Alltså det är ju invecklat det här systemet.
Ja, men jag tror inte det är riktigt sant att Pomperipossa har uppträtt. Däremot var det så i det här uppgörelsen mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att det här var fanns sådana effekter, vilket Pensionsmyndigheten påpekade i sitt remissvar. Så att, men jag tror inte det har varit i det hittillsvarande systemet, men det visar ju hur svårt det kan vara ibland. För det var väl knappast regeringens avsikt att bygga in en Pomperipossa-effekt, hoppas jag.
Ni satt ju länge och väl och diskuterade det här, ni fem partier som kom fram till 94 då, till ett resultat. Kommer du ihåg om hur självsäkra ni kände er, eller om ni faktiskt insåg att det var delvis oplöjd mark och att ni kan ju inte vara säkra på att det här faktiskt faller väl ut 30-40 år senare?
Vi var väl rätt optimistiska, vi sju som gjorde upp. Sju politiker och 7-8 duktiga experter. Att vi hade kommit fram till något ganska bra. Vi började då arbetet vid Lucia 91, och redan i slutet på sommaren året därpå så presenterade vi någonting vi kallar en skiss, och som innehöll nästan allt av det som sen blev av. Så att när vi sen tog fram riksdagsbeslutet våren 94, så tror jag nog att samtliga av kamraterna trodde att det här kommer bli ganska bra. Och frågar de idag så tror jag att de säger att det blir ganska bra.
Men det system som ni skapade då och som skulle ge stabilitet och förutsägbarhet och inte behöva ändras stup i kvarten, det är ju det systemet som nu leder till partipolitiska utspel och det som beskrivs som ett budgetkaos. Är inte det i någon mån underkänt för ert system?
Jag tycker ju att det är mycket tråkigt det som har hänt det senaste halvåret, och hoppas ju förstås att det inte kommer att bli bestående utan att partierna dra någon slutsats av det som har hänt. Sen är det klart att pensionerna diskuteras i nästan alla länder, och att vi har haft det system vi skapade mitt på 90-talet har klarat sig bättre än många, många andra.
Har du följt ungefär hur det låter i debatten just nu mellan partierna? Alltså, Ardalan Shekarabi skriver på Twitter idag, han jämför det med Danmark som du var inne på förut här. Kan inte fatta att det finns partier som försöker stoppa att garantipensionen höjs med 1 000 kronor i augusti. Sluta, skriver han på Twitter. Medan då Liberalernas Mats Persson skriver, jag är rasande, skriver han. Jag kan inte fatta att Socialdemokraterna säger nej till att förbättra för alla Sveriges 2,3 miljoner pensionärer. Och Socialdemokraterna sviker den hårt arbetande medelklassen. Den här sortens politiska ordstrider om pensionerna, vad tänker du när du noterar det där?
Ja, det är jättetråkigt för oss, och att vi det har ju varit bra att vi under 25-30 års tid har sluppit det där. Så att det är klart att jag tycker det är jättetråkigt. Mm.
Men kan det vara så att det här kommer för att stanna? Att det här, och att pensionerna blir en tydlig valfråga nu under sommaren?
Vad som händer i år är svårt att ha någon klar bedömning av. Mycket talar väl för att diskussionerna kommer fortsätta mellan partierna. Men det hoppas förstås, men tror du också att partierna efter valet drar slutsatsen att det här var inte så bra?
Bo Könberg är gäst i fredagsintervjun den här veckan. Du har gjort mycket annat än pensionen, men det är väl ändå ditt starkaste avtryck i det svenska välfärdssamhället. Pensioner har varit föremål för heta politiska strider förr, och det är väl därför ni försökte kapsla in de här konfliktfaktorerna i en sammanhållen grupp. Låt oss hoppa tillbaka i tiden rejält nu till den 21 maj 1913.
Ja, Karl Staaffs regering.
Ja. Ja, det var en liberal statsminister då. Och då antog i maj då detta år 1913 riksdagen lagen om allmän pensionsförsäkring. Men Socialdemokraterna röstade nej, och det liberala partiets vänsterflygel sa också nej. De var emot den här nya lagen för de ansåg att det var för snålt nämligen. Pensionen var då som lägst 45 kronor per år och som högst 195 kronor. Och det gäller från år 1914 alltså. Mm. Men det var början på välfärdssamhället, allmän folkpension. Ja. Nästa stora reform kom 1946. Då infördes en folkpensionsavgift för alla inkomsttagare mellan 17 och 65 år. Och då sattes pensionens storlek till 1000 kronor om året för ensamstående, 1600 för makar.
Men det var kronor som var mer värda då än nu.
Har det varit inflation? Okej. Okay. Ja, ja. Men det var lika för alla då, det som beslutades där. Men pengarna som kom in räckte inte riktigt på olika sätt. Och det började tankarna på en allmän tilläggspension och gro. Det blev både folkomröstning och nyval på grund av ATP-striden. Och statsminister Tage Erlander, han sa så här i en debatt i radio inför nyvalet.
Vi hade inget intresse av och drömde väl inte om ännu så sent som på våren 1956 att pensionsfrågan skulle bli en stor partiskiljande fråga. Folkpartiet och folkpartiledaren har envisats med att överdimensionera de partitaktiska momenten i pensionsfrågan. Det har lett honom vilse.
Socialdemokraten Tage Erlander, som då hade varit statsminister i 12 år, han hade inte drömt, Bo Könberg, om att pensionerna skulle bli partiskiljande. Och din gamla partiledare Bertil Ohlin, han hade gått vilse. Vad säger du när du hör det här?
Ja, det är kul att höra gamla diskussioner och debatter. De bekräftar väl den bild jag har att pensionsfrågan i många länder är en mycket konfliktfylld fråga. Det är ju så att det enda extraval vi har haft under demokratin var ju pensionerna då. Mm. Så det är klart att många journalister och andra var ju förvånade att vi 1993-94 fick ihop en uppgörelse med kanske 85% av riksdagen bakom oss. En uppgörelse som har hållit fram till nu.
Att ni lyckades göra det utan extraval, menar du? Var en...
Ja, överhuvudtaget lyckades bli överens. Och eftersom vi blev överens så blev det förstås ingen folkomröstning, ingen extraval heller.
Det hade då ju varit folkomröstning om ATP, och linje 1 var Socialdemokraternas. Den blev ju störst och lagstadgad pension ville man ha där. Men på den borgerliga kanten, det var bara tre partier då, så hade man inte kunnat samla sig. Utan Högerpartiet och Folkpartiet ville inte ha obligatorisk tilläggspension. Valfrihet skulle det vara, linje 2. Och i en av de här affischkampanjerna här som för linje 2, alltså ditt parti, står linjen, står det så här: vill ni sitta i farbror statens knä eller i organisationspampens knä, eller vill ni stå på egna ben? Och Centerpartiet, bondeförbundet, hade linje 3. Det var en statligt administrerad tilläggspension, men frivillig. ATP vann ju så småningom, men när den här återblicken nu till 50-talets Sverige och den här ideologiska konflikten mellan tvång och valfrihet, obligatoriskt och fri. Den här skiljelinjen, är den i någon mån kvar i svensk politik, den här gamla skiljelinjen?
Det har jag inte tänkt på, utan mera det som vi var inne på nyss, att det som var en av de största politiska stridsfrågorna under demokratin i vårt land 30 år senare kunde översättas i en fempartiuppgörelse med 80% av riksdagen bakom sig.
Nu har faktiskt vädret blivit ett problem i mina mikrofoner här. Det var värst vad det blåser här. Jag tror vi får flytta in här.
Ja, du bestämmer.
Jag bestämmer. Ja, vi tar och sätter oss på där.
Och det regnar på mig just nu, kan jag berätta.
Ja, okej. Okay.
Då tar vi in det vi behöver ta in.
Så har vi tagit skydd för försommarregnet. Bo Könberg, de här ideologiska skiljelinjerna som man såg på 50-talet, och att Centern hade en annan linje än Högerpartiet och Folkpartiet, spårar du sånt där också idag?
Ja, om man får backa tillbaka till vi gjorde uppgörelsen, så fanns förstås de här liknande skillnader på det viset att den så kallade premiepensionen som ju finns i systemet, den var Socialdemokraterna egentligen emot. Medan däremot Liberalerna, Moderaterna och Centerpartiet var mycket för dem. Så att där fanns ju det inslaget. Sen fanns förstås med att Moderaterna gärna ville ha inte allt för höga avgifter, medan Socialdemokraterna kunde tänka sig högre avgifter. Så att flera av skillnaderna fanns ju på det viset. Men vi gjorde som sagt var en uppgörelse som har bestått fram till nu. Jag kan lägga till att i samband med debatten om pensionsförslaget då 94, åren därefter, så var det ju flera på den moderata kanten som ville ha en mycket, mycket större andel premiepension än den som den blev, som egentligen vi formulerade som 2,5%. Det fanns en person som numera är partiledare för Moderaterna som pläderade för att man skulle höja dem där till 10% eller något sånt. Så att visst fanns det skillnader även när vi hade gjort uppgörelsen.
Men de där skillnaderna inne i pensionsgruppen, är det en av förklaringarna till att det är så svårt att genomföra förändringar? Och som gör att politiker utanför den här börjar och köra hårt med den här frågan?
Det är väl som så att Socialdemokraterna har pläderat ett tag för att man borde höja den här avgiften, så kallade 18,5 eller som ibland kallas 17,2. Medan däremot, mitt intryck är väl att Moderaterna är inte så mycket för det, och att några av de andra partierna inte heller så mycket för det kanske.
Men om det nu blir en valfråga detta, ser du risker förknippade för stabiliteten och pålitligheten och, ska vi säga, förtroendet för pensionssystemet om det kommer bli väldigt mycket föremål för politiska strider som också går in i valrörelser och så?
Det är klart det finns. Och att det inte vore något bra enligt min mening. Och det tror jag att de andra också håller med om. Samtidigt så vill ju var och en driva sina frågor. Och låter man det ske istället för den tanke som låg bakom pensionsgruppen, det vill säga att det här är sådana långsiktiga frågor och så väsentliga för människors ekonomi på sikt och för de beslut de fattar idag, så tappar man det, så får man ju ett system som blir mycket mer osäkert.
Om vi släpper pensionsfrågan och tittar på det politiska livet i Sverige knappt 3 månader före nästa riksdagsval. Ditt parti som numera heter Liberalerna kämpar för att överhuvudtaget överleva på riksplanet. Hur ser du på Liberalernas utveckling de senaste åren?
Det är klart att jag i likhet med flera andra i partiet har varit mycket bekymrad över att det liberala partiet har haft så dåligt stöd på senare år. Ett parti som ju har spelat en viss roll i Sverige och vars åsikter väl ligger nära många människors uppfattningar. Sverige är ju ett rätt liberalt land. Så är det ju närmast märkligt att man kan hålla på och balansera under den så kallade riksdagsspärren då. Så att, nej, jag har varit bekymrad, men är ju förstås lite mer optimistisk nu efter de senaste månadernas gallupundersökningar med mer.
Men vad är det som ligger bakom de största svårigheterna och att Liberalerna är ett småparti då?
Ja, den frågan har vi ställt oss ett antal gånger, men jag är inte så säker på svaret.
Det har tidigare, jag kommer ihåg att Bengt Westerberg hade en väldigt ovanlig kommentar efter ett riksdagsval som hade gått dåligt för Folkpartiet. Han sa inte som man brukar säga, ja, vi har tydligen inte nått ut med vår politik. Utan han sa, väljarna tycker inte om vår politik. Så. Den sortens klarspråk. Men det måste ju vara så att du är väl fortfarande medlem i partiet, antar jag?
Svar ja.
Så att det här måste, är du tveksam till att yppa vad du tänker om vad som har gått fel?
Nej då, utan jag har fått beredd att fundera på det. Det här med Bengt var ju roligt att du nämnde, för jag minns hur det var någon månad före valet 85. Det var Bengts första val. Så hade vi något gemensamt möte i Stockholm där han hade varit i, tror jag, Norrland dagen innan, och de hade suttit på kvällen och fått färska siffror. Och då reflekterat över att det kanske bara finns 4-5% liberaler. Och sen då gick det på 3-4 veckor upp i taket med 14,5. Så att de liberala röstsiffrorna kan ju variera ganska kraftigt. Ett annat exempel var ju då förstås Lasse Leijonborgs andra val 02, där språkfrågan brukar nämnas, där man gick från kanske 5-6% till 13 eller något sånt. Så att det finns en hel del röster att få tag i.
Så vad är din bästa gissning om hur det kommer gå för Liberalerna i riksdagsvalet?
Att man kommer att klara spärren med viss marginal.
Över 4%, det är det du säger?
Ja.
När januariavtalet blev till så anslöt sig Liberalerna dit och blev en del av Stefan Löfvens regeringsunderlag. Hur ser du på att ditt parti agerade så?
Jag var för januariavtalet. Det tillkom ju då efter att flera månader man inte hade fått något resultat i Sverige. Och Liberalerna och Centern fick ju in en hel del liberala och centeristiska ståndpunkter i det här januariavtalet. Så att jag tillhörde de som var för, ja.
Men var det då fel när man drog sig ur det hela? Och under Nyamko Sabuni så gjorde man ju tydligt sidbyte.
Jag tyckte att man inte borde ha lämnat, nej.
Utan hur, vad borde man ha gjort?
Man borde ha fortsatt och se till att man fick igenom så många som möjligt av de där, var det 79 punkter eller vad det var i uppgörelsen.
Men opinionssiffrorna dalade ju stadigt under den här tiden med januariavtalet. Tycker du ändå att man skulle ha stått fast vid det där?
Ja, man kan möjligen säga då att efter man lämnade januariavtalet och efter man bytte partiledare så fortsatte ju siffrorna sjunka, som bekant.
Men det som Johan Persson gör nu, där han väldigt tydligt är en del i Ulf Kristerssons lag, hur ser du på det?
Vi behöver ju alternativ till den socialdemokratiska regeringen och så länge man är väldigt tydlig från Liberalernas ledning om att man inte tänker bilda en regering tillsammans med Sverigedemokraterna och slå vakt om Liberalas ståndpunkter så är det kanske det bästa i dagsläget.
Det låter inte som att du känner dig så här jättesäker på att ditt parti går en väg som du tycker om.
Ja, så, ja jag tycker att beskeden då från Johan Persson, som är en person som jag känner sedan många år tillbaka och har arbetat ihop med. Beskeden om det här med Sverigedemokraterna tycker jag är väldigt tydliga.
Socialdemokraterna är ett mycket mindre parti nu än när du satt i Folkpartiets ledning. Men sitter vid regeringsmakten sedan 2014 och är nu enpartiregering igen. Men regeringsunderlaget är ju påtagligt skakigt. Och det finns två politiska vildar som vi märker varje vecka nästan som kan ställa till det för Magdalena Andersson. Hur ser du på att svenska regeringar får klara sig med såna här små och osäkra underlag?
Ja, det är klart att det inte är något önskvärt. Utan oavsett om det är den egna sidan som vinner eller den andra så är det ju bra om vi har regeringar som kan regera.
Ja, men vad får det för konsekvenser att det är på det här viset? Att det är uppenbarligen inte självklart att en regering tycker att den måste få igenom sin budget. Den kan leva vidare ändå, trots att den där saken inte fungerade riktigt.
Ja, det är ju, för oss som har varit med tidigare i svensk politik så är det ju lite ovanligt och lite konstigt. Ja,
ja, kan du berätta mer? Det var ett väldigt kort svar där.
Det var ett kort svar, ja. Nej, men det är klart att det som har varit pågått den här senaste året eller så, och inte minst idag då, är ju inte något lyckat, utan att ha en regering som har 174 mandat och behöver 175, det är förstås i längden inget bra. Så att jag skulle ju tro, eftersom jag är en optimistisk lagd person, att det kommer att bli bättre efter valet i höst.
Vad ser du framför dig för en sorts regering?
Ja, det som Liberalerna tänker sig är ju att man ska få en regering som där Moderaterna och Kristdemokraterna är med. Jag tycker det vore utmärkt om Centerpartiet var med. Och jag tycker också att man kan, beroende på hur valresultatet blir, kan tänka sig att ha med Miljöpartiet som ju sitter med och regerar i Stockholms stad och Stockholmsregionen.
Det har ju inte låtit som att det är särskilt bra relationer mellan Liberalerna och Centerpartiet. Det är ju hårda ord som utväxlas och jag såg Liberalernas Mats Persson tidigare idag i riksdagen till Martin Ådahl och sa att det är väldigt bra att vi får en konsumentupplysning att ditt parti Centern helt och hållet står bakom den socialdemokratiska regeringen. Och ja, eller hur? Det finns
jag ju hörde inte det inlägget, men ja. Ja. Men att man har haft lite olika uppfattningar är ju klart. Samtidigt så är ju väl rimligen delar väl de flesta inom partiet min uppfattning om att Centern är ett parti som står nära Liberalerna åsiktsmässigt. Sen har man landat på lite olika linjer vad det gäller regeringsfrågan.
Är det inte så att väl ett antal broar mellan Liberalerna och Centerpartiet är rivna och att det nästan orealistiskt att tro att det skulle kunna bli någon alliansliknande igen.
Ja, jag är ju inte lika pessimistisk på den punkten, nej.
Och pensionsgruppen är inte heller död.
De säger ju det, så sent som idag då, från olika håll. Inte minst hörde jag finansministern tala om det. Och som vi har varit inne på tidigare, så är det väl bra om man efter valet ser till att gå tillbaka till grundtankarna med gruppen, det vill säga att man vårdar och reformerar pensionsreformen tillsammans.
En del beskriver politiken som ett spel, och det är det ju naturligtvis i viss mån, men som ett så att säga ovärdigt spel eller någonting som inte är schysst och där man faktiskt inte alltid bryr sig om resultatet. Och om det är rätt eller inte, men bilden av politiken och särskilt med den här typen av kaotiska situationer, den blir ju oftast att många säger så här, orkar inte lyssna på dem där, för de bara snackar och det är mycket som inte ens är sant och sådär. Vad händer om det blir en väldigt vanlig uppfattning att det svenska politiska systemet faktiskt inte har respekt för det?
Den här skeptiska hållningen till politiker har väl funnits i många länder och under många perioder. Det som man nu ser exempelvis i Frankrike, där valdeltagandet sjunker ganska kraftigt nu inför parlamentsvalet som pågår, är väl ett tecken på det och ett bekymmer förstås för demokratin att det är så. Och det som har hänt i Sverige sista året är ju inte det vanliga i Sverige, det kan man ju inte säga. Jag som kan minst på nära håll överblickat 50-tal år, så är det inte så. Inte det vanliga, nej.
Du beskriver dig själv som optimist, men när du ser det som har skett här på senare tid, vilka risker bör vi vara medvetna om?
Ja, riskerna finns ju. Och det är ju en naturlig kommentar en dag som denna när man inte kan komma fram till en budget eller, utan måste köra ett par varv till och sådär.
Ja, jag sa i frågan i början här, vad händer om det nuvarande systemet inte står pall? Nu låter det på dig som att du är övertygad om att det här systemet håller ändå. Betyder det helt enkelt att det finns ingen större anledning att tro att det faktiskt kan vara så att det fallerar?
Det är ju bekymmersamt det här som Socialdemokraterna har varit med om med de här så kallade tilläggen som varit uppe på de sista 2-3 åren. I grunden är ju pensionssystemet väldigt hållbart. När jag la fram propositionen tillsammans med de andra, men när jag la fram den då som minister, så skrev jag in bland annat att mål var att fonderna skulle aldrig vara mindre än som motsvarade ett halvårs utbetalningar, som jag utgick ifrån att det skulle betala sin pengar även om det skulle sjunka ett halvårs utbetalningar. Nu i dagsläget är väl en siffra nästan 10 gånger så hög. Så att, och tittar man på de länder som har pensionssystemet av vår typ, och det är nästan alla rika länder kan man väl säga, det finns några få som har så kallade fullfonderade system, men tittar man på nästan alla de här länderna och tar hänsyn till att i Norge oljefonden inte tillhör pensionssystemet, så är väl Sverige två eller tre länder som har mest behållning. Så att jag tror svenska folket behöver inte vara oroliga för den delen. Däremot så finns det ju de som inte tycker att det är så kul att om man ska jobba längre om man är yngre, beroende på att livslängden ökar. Och det är ju allt för sällan det omnämns av journalister och andra, det här med väldigt positiva utvecklingar av livslängden.
Men ni har ju underskattat, för jag förstår, hur snabbt den skulle öka.
Eller? Ja, definitivt. Det var så att vi utgick, jag hade uppe frågan flera gånger, och när vi skrev propositionen så hade vi inte någonting annat att utgå ifrån än Statistiska centralbyråns prognoser. Även om jag personligen var mer optimistisk, inte fullt så optimistisk som det som nu blev. Men det är ju väldigt mycket trevligare att saker går bättre än man tror, än tvärtom.
Och hur är pensionärslivet, tycker du själv? Du är
76.
76, ja. Hur är det med pensionär?
Ja, jag har det bra på alla sätt och vis. Trevlig familj och fritidshus där vi är på somrarna. Och en och annan bok att läsa och sådär. Så att, nej, jag har det bra.
Och pensionen kommer lydigt varje månad?
Den kommer ju lydigt varje månad.
Till sist, Bo Könberg, vem är... tror du kommer att leda regeringen när vi är klara med det här riksdagsvalet i höst?
Ja, det vet jag faktiskt inte. Alltså det är ju så väldigt jämnt mellan de två så kallade blocken. Så om det blir moderatledaren eller socialdemokratiska ledaren. Nej, det vågar jag inte ha någon uppfattning.
Men någon av de två lär det bli.
Det är mest sannolika, ja.
Bo Könberg, pensionsarkitekt och före detta socialförsäkringsminister och gruppledare i Folkpartiet och mycket annat. Tack för att du var med i fredagsintervjun.
Tack för att jag fick vara med.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.